Bibeln talar om en stor kris eller ett stort prov som ska komma i sista tiden. Och vi ska läsa om det idag. I Uppenbarelseboken 3 så läser vi om det här testet. Uppenbarelseboken 3 och 10. Det står: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Så fråga, kommer det komma ett stort prov över hela världen? Enligt den här versen.
Ja.
Det kommer, eller hur? Ett prov som ska pröva alla invånare på jorden. Alla människor kommer att testas vem de egentligen tillhör. Ni vet, vi kan inte läsa människors hjärtan. Men det kommer en tid där vår sanna lojalitet ska testas. Enligt det här. Och det är viktigt att vara redo för det testet. Eller hur? I Uppenbarelseboken kapitel 14 läser vi om vad det handlar om. Uppenbarelseboken kapitel 14, vers 9-12. Där har vi, som vi kommer ihåg sedan tidigare, vi har tre änglar som går ut över hela världen till alla stammar och språk och folkslag. Och det avslutas med att Jesus kommer tillbaka i vers 14. Så det här är alltså det sista budskapet, den sista varningen till jorden. Och den handlar bland annat om den här krisen eller provet. I Uppenbarelseboken 14, och den som känner sig manad kan läsa vers 9-12.
Och efter den följde en tredje ängel som sa en hög röst: den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller på sin hand, han ska få dricka Guds vredes vin som hälls upp oblandat i Guds vredes bägare. Han ska finas med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och röken från deras pina stiger i evighetens evighet. De får ingen lättnad vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, var och en som tar emot märket med dess namn. Här behövs uthållighet hos de heliga. Och den som bevarar Guds bud och tron på Jesus.
Ouch. Säger jag efter att ha hört det här. Det här är en stark varning, eller hur? Faktum är att det är den starkaste varningen i hela Bibeln. Du kan läsa från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Och det kommer inte finnas en starkare varning i hela Bibeln. Så det är en mycket allvarlig fråga, och den handlar om just vilddjurets märke. Den handlar om att tillbe vilddjuret, att tillbe dess bild och tillbe dess, eller ta emot dess märke snarare.
Är det starkare än varning på floden?
Sa du?
Är det starkare än varningen som det fick på floden?
Alltså, om man tänker själva språket här, så är det väldigt starkt. Det står att de ska plågas i eld och svavel, och röken från deras pina stiger upp och så vidare.
Men det här tror vi på här, att vi ska pinas dag och natt, det är det vi ser inte.
Nej, det gör vi inte. Och för vid det här laget så har de vi studerat med förstått det, för vi har gått igenom helvetet när vi pratade om helvetet och också de här verserna. Och vi läste att Bibeln talar om att de ogudaktiga kommer att brinna, men de kommer att brinna upp. Det kommer ta slut. Och sen står det, och då kan man undra om det här med röken från deras plåga som stiger upp i evigheternas evigheter. Det står inte att de plågas i evigheternas evigheter, men det står att röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Så vi kan förstå det utifrån det. Men faktum är att det är en allvarlig varning ändå. Och det kommer vara plåga involverat i det. Men det kommer inte vara evig plåga.
Just då, vi tog ju upp det också, Sodom och Gomorra.
Mm.
Det ska också brinna evigt.
Precis.
Men brinner det där?
Nej. Så det är en bra fråga det här. Och vi pratade om den innan. Om man jämför den här versen med vad bildspråket är hämtat ifrån, så är det i Jesaja. Och där står det att jag läste den nyligen. Jag ska se om jag hittar det här.
Jesaja 34,
vers 9. Då står det så här: då blir Edoms bäckar förvandlade till kära och dess jord till svavel. Dess land blir brinnande kära. Här talas om helvetets eld. Varken dag eller natt ska den branden slockna. Ständigt ska röken av den stiga upp. Men sen lägger märke till vad som står därefter. Det står: från släkte till släkte ska landet ligga öde, och aldrig i evighet ska någon vandra där. Så finns det några människor som är där och pinas och plågas där? Nej.
Var den texten?
Jesaja 34, 9 och 10. Så det står att, vi talade om att branden inte skulle slockna. Ja, det är ingen som kan släcka den. Den kommer brinna tills den har brunnit. Och röken kommer ständigt att stiga upp. Ja, det kommer den. Minnet av dem kommer alltid att finnas där. Men till slut så kommer landet att ligga öde. De kommer aldrig att bo där igen. Så. Men oavsett om det är evigt eller även om det inte är evigt straff vi talar om, så är det fortfarande en av de starkaste varningarna i Bibeln. Den starkaste. Och det är viktigt att vi vet vad det som står på spel. För det första, vad vi kan lära oss ifrån den här texten i Uppenbarelseboken, om vi går tillbaka dit. Så står det att, så ser ni att ordet tillbedjan kommer upp gång på gång på gång. Det står att i vers 9: de som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. De som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Så ser ni, så fort märket nämns så nämns alltid tillbedjan. Samband med det. Många människor vill plocka bort ordet märket och säga att vi ska fokusera bara på vad märket är. Men vi måste ta det i sammanhanget och se att i sammanhanget handlar konflikten om tillbedjan. Det är alltid förknippat med att tillbe vilddjuret och ta emot märket. Man kan inte få märket utan att tillbe vilddjuret. Så vi ser att det finns en grupp som tar emot vilddjurets märke. Men i vers 12 så såg vi en annan grupp. Och vad gjorde de?
Håller Guds bud.
De håller Guds bud och de har tron på Jesus. Så om vi håller Guds bud och har tro på Jesus, har vi vilddjurets märke då? Nej. Så här är egentligen allt vi behöver veta om vilddjurets märke. Om vi har tro på Gud och håller hans bud, så har vi inte vilddjurets märke. För den gruppen ställs i kontrast med de som får vilddjurets märke. Och låt mig ställa en annan fråga. Om vilddjurets märke beskrivs med sådana här starka termer, tror ni att Gud kommer att låta oss veta vad det kommer att handla om?
Det måste han ju.
Alltså, låt säga, är Gud en sån att han skulle säga: akta er för någonting speciellt, den här manicken. Akta er för den. Om ni tar den här manicken på er så kommer ni att ni kommer plågas i eld och svavel och ni kommer gå evigt förlorade. Så akta er för den, men jag kommer inte berätta vad det är för manick. Ni får gissa själva. Verkar det logiskt? Nej, om Gud har gett en sån stark varning så borde han också ha gett oss möjlighet att förstå vad det handlar om. Så det är inget som vi bara kan säga, ja, men det är ingen som vet. Vi borde kunna veta teoretiskt, för annars skulle inte Gud varna så starkt emot det. För att förstå det så behöver vi ta reda på...
Men det här märket på handen eller pannan?
Ja, vad menar Bibeln med det här? Låt oss studera noggrannare för att se vad det handlar om. Vi har inte tagit reda på de sakerna än. Men om vi går till Uppenbarelseboken 13 så ska vi se. Där beskrivs den här krisen. Så det är vår nästa vers. Uppenbarelseboken 13. Och låt oss läsa vers 15-17.
Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket odjurets namn eller talet för namnet.
Här ser vi krisen. Det är ett vilddjur som återigen som representerar ett rike som får alla att tillbe det första vilddjuret. Och vad händer om man inte vill tillbe, om man inte vill följa det som den här figuren säger?
Har ett märke på handen eller på pannan?
Kan ni köpa eller sälja?
Ja, de kan inte köpa och sälja, precis. Och vad mer? Om vi lägger märke till vers 15. Vad stod det där?
Till och med döda.
Till och med dödas. Kan ni tänka er? Gång på gång i de här verserna så ser vi att det talas om att det tvingar, står det i min bibel i alla fall. I vers 16. Det tvingar alla små, stora, rika och fattiga att ta på sig märket. Det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att det till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Med andra ord, här har vi påtvingad tillbedjan.
Men jag har hört folk säga, det har vi redan gått igenom under medeltiden då kyrkan har tvingat religion på folk.
Det är en bra, jättebra fråga och det är precis vad som kommer att upprepas enligt de här verserna. Jag kan om vi vill. Jag tog faktiskt ut en del av texterna för, som identifierar just vilket vilddjur det här är. Och då kan man sätta det i perspektiv och då förstår vi att det handlar inte om medeltiden utan det handlar om vår tid.
Ja, det är bra att
ta för. Ja. Är det okej om vi tar den som en invändning efteråt? Bra. Så tar vi oss igenom det här först och sen ska vi identifiera vad det här är. Men vad vi ser i alla fall är att det är påtvingad tillbedjan. Och om vi förutsätter att det här kommer handla om sista tiden. Kommer det vara lätt att vara kristen vid den här tiden?
Nej.
Det kommer inte.
En fråga om vi går.
Så är det.
Om det går att varken köpa eller sälja, kommer vi ju kontakt med varandra då.
Det kommer vara oerhört svårt. Hur ska vi klara den här krisen? Det enda sättet är att lita helt och fullt på Gud. Det här är en allvarlig tidsperiod. Ibland så tar vi det alldeles för lätt och vi tänker att ja, men det är klart jag kommer stå för Gud på den tiden. Är det så klart? Om vi ser att vi kommer hotas, man kommer hotas med dödsstraff. Och man kommer inte kunna köpa eller sälja om man inte går med på det här. Krisen här handlar inte om teknologi eller chip eller tatueringar. Utan det handlar om tillbedjan. Ser ni det? För många blir förvirrade när de läser det här. De tror att det ska handla om något tatuering eller någon kod eller något chip. som människor får. Jaså.
Ja. Man vet ju inte vad det är på sista tiden om man tänker att det är billigare än att inte köpa sälj. Om inte man...
Nej, du har bara ett bankkort till det, så ligger du ganska risigt. Det är helt chip för sitt bankkort och om banken stänger och går till det så har du några
pengar. Det är dagens teknik har gått i den riktningen att man är, den makten finns att kunna stoppa människor från att köpa och sälja.
Och sen om så. Man har också inom adventskyrkan har man folk säger det är omöjligt att det här ska kunna gå enligt hur politiken har byggts upp. Men ska det bara på tobaksfrågan? Hur fort har det gått att stoppa folk?
Intressant.
Det är enkelt.
Det var en bra poäng.
Fastän det är ju regeringen som står bakom att tobak har blivit sålt. Så då har det stoppat det. Ganska fort och ganska
radikalt. Och det är ju otroligt att man att det som stoppar en tobak för allt tog det som brukar ju vara för.
Men
jag brukar tänka själv att om det kan så radikalt stoppa tobak på det sättet som de har gjort.
Kan
de göra vad som helst egentligen.
Absolut.
Och vi redan nu som adventister så får vi se att det här är fullt möjligt.
Om vi tittar på de här verserna. Så om vi tänker efter, många säger att vilddjurets märke handlar om teknologi, det handlar om ett chip eller någonting som kommer inopereras och akta dig för det. Är det logiskt utav Gud att han säger akta er för det här märket och låt säga nu att moster Agda, att den här tiden kommer och moster Agda får inbrott, polisen kommer och de brottar ner moster Agda och de initierar henne med ett chip och hon får det här i armen. Betyder det nu att hon är föremål för fördömelsen i Uppenbarelseboken 14?
Nej.
Alltså det verkar helt ologiskt att Gud skulle bry sig om en teknologisk grej. Alltså det är inte det som det handlar om. Striden handlar om tillbedjan gång på gång på gång. Vi ser det här igen. De tvingas att tillbe. De tvingas att tillbe vilddjuret och dess bild. Allt är tillbedjan kopplat till det här. Det handlar alltså om vårt hjärta och inte om något fysiskt. Så med det i åtanke, låt oss ställa oss frågan, var är det här bildspråket då hämtat ifrån? Det talades om en bild som man skulle tillbe. Om man inte tillber den så dödas man. Låt oss gå till Daniels bok, kapitel 3. Här ser vi var bildspråket är hämtat ifrån. Och vi ska läsa vers 1-6.
Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten i Babels hövdingadöme. Sedan sände han bud och kallade samman satraper, landshövdingar, ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingadömena för att vi skulle komma till invigningen av den staty kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Då samlades satraperna, landshövdingarna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingadömena till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den utropade en härold med hög röst: detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp.
Vi kan läsa 6 också.
Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen.
Ser ni här igen samma bildspråk? Vi har alla i världen som tvingas att tillbe. Om de inte tillber den här statyn eller bilden som det stod i Uppenbarelseboken, då kommer de att dödas. De kommer kastas i brinnande ugnen i det här fallet. Så händelsen bygger på den här berättelsen. Nu var det så att det var några hebreer som inte gick med på det här. I vers 13 så läser vi om dessa. Det står, ja, de kommer och de, Nebukadnessar får höra att det, Daniels tre vänner, Sadrak, Mesak och Abednego, inte har tillbett den här av guden. Så står det, då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem, är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra, när ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Men om ni inte tillber, skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego konungen, o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och befria oss ur din hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Jag är så imponerad av de här hebreerna. Hur de står upp för det. De säger att även om det kostar oss livet så kommer vi inte att tillbe den här bildstoden. Det är den tro som Guds folk behöver ha i sista tiden. De behöver ha den tro som säger, jag dör hellre än att bryta mot Guds bud. Än att gå emot det som Gud har sagt. Jag vill vara lojal mot Gud ända till döden. Det är så att, för det är sant att den vi lyder är egentligen, den vi högst av allt lyder, det är egentligen den vi tillber. Ni vet, i Matteus kapitel 4 och vers 10 så sa Jesus att Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du tjäna. Så att tjäna och tillbe är väldigt starkt förknippade. De hör ihop. Om vi tjänar någon annan, ni vet Jesus sa att man kan inte tjäna två herrar. Tjänande och tillbedja har mycket med varandra. De hör ihop helt enkelt. Och det ser vi här i Daniel 3 hur de kunde välja att lyda kungen även om de tillbad Gud. De kunde säga, ja, men jag kan ju böja mig ner och knyta mitt skosnöre. Så har jag lydit kungen, samtidigt har jag lydit Gud. Men nej, de förstod att då skulle de egentligen tillbe kungen.
De kan ju tänka sig att vara lojal.
Mm. Det är jättebra ord. Att vara lojal är just frågan. Vem är jag lojal emot? Är jag lojal emot kungen främst av allt? Eller mot Gud? Och det kom en kris här. Jag menar, Daniel och hans vänner, de var inte upprorsmakare mot kungen vanligtvis. Men det var just i den här krisen när Guds bud kom i konflikt med kungens bud. Och då sa de, vi måste lyda Gud mer än människor. I Romarbrevet 6 och 16 så står det att man är slav under den man tjänar. Eller man är tjänare under den man tjänar. Så samma kris kommer att komma i sista tiden. Men vad är det här märket som det talades om? Jag läste om att de skulle få ett märke på handen eller pannan. Det var det som du, Sanna, frågade om. Vad handlar det om? Och då finns det olika sätt som vi kan tolka det på. Antingen så säger vi att vi går till tidningen och så läser vi den och hittar den nyaste teknologin. Och sen tolkar vi in det i Bibeln. Kanske söker vi på Google eller internet. Vad betyder vilddjurets märke? Och sen får vi upp massa olika tolkningar. Så kan vi ta den vi tycker bäst om. Eller kanske ska vi ha en omröstning här där alla får räcka upp handen och den som får majoritet, den har rätt. Eller hur tycker ni vi ska göra för att ta reda på vad vilddjurets märke betyder?
Vi ska
ska gå till Bibeln.
Låt oss gå till Bibeln. Ni vet, Uppenbarelseboken, jag tycker det är ett bra förslag. Uppenbarelseboken bygger på bildspråket i Gamla testamentet. Låt oss titta i femte Mosebok kapitel 6. Då kommer vi att känna igen det här språket. Femte Mosebok kapitel 6, vers 6-8.
Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara ett märke på din panna.
Står det märke till och med?
Jag ska skriva på dörrposten.
Wow. Precis. Det ska vi göra. Sätta upp överallt. Intressant nog. Känner ni igen språket? De ord som Gud hade gett. Och vilka ord var det som han hade gett? Jo, om vi tittar i kapitlet innan. I femte Mosebok kapitel 5. Så ser vi. Klart och tydligt att det står att det handlar om de 10 budorden. Jag vet inte om ni har en rubrik i kapitel 5. Ja, det står de 10 budorden. Mm-hmm. Och det är de 10 budorden som Moses pratar om där igen. Och han säger, dessa ord. Och Gud har sagt att dessa ord, de 10 budorden, ska ni lägga i pannan eller i handen. Betyder det att de skulle ta de 10 budorden, stora stentavlor, och binda fast det kring armen och sätta den på pannan? Tror ni det? Förmodligen skulle det vara ganska jobbigt om alla judar fick gå runt med de 10 budorden i pannan eller i handen. Det handlar förstås om att andligt sett binda dem i pannan. Att inskärpa dem i sinnet. Tänka på det, tro på det. Och handen representerar förstås mina handlingar. Om man vill ha en extra text som talar om det, så kan man läsa 5 Mosebok 11:18. Står det så här. Ni ska lägga dessa mina ord på era hjärtan och ert sinne och binda dem som ett tecken på ert hand. De ska vara som ett band till påminnelse på er panna. Så återigen, ert sinne stod det där. Det handlar alltså inte om något bokstavligt som Gud ville att de skulle inoperera i handen eller i pannan. Utan det handlade om att de skulle följa Guds bud och de skulle tänka och tro på Guds bud. Faktum är, det här är övergångsfrasen nu, faktum är att vilddjurets märke är endast en kopia utav Guds märke. Låt oss gå till Uppenbarelseboken 7. Det är en förfalskning, ska man säga, snarare. Inte en kopia. Uppenbarelseboken 7 och vers 1-4.
Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller över något träd. Och jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på våra Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill. 144 000 ur Israels alla stammar.
Okej, okay. Så ser ni här att det talas igen om ett sigill. Det talas om ett sigill i pannan. Precis som vilddjurets märke vill sätta ett märke i pannan eller i handen, så finns det Guds sanna tillbedjare, de sanna tjänarna, som ska få ett sigill i pannan, Guds sigill. Så frågan är, vems sigill och vems märke vill man ha i pannan? Är det Guds eller är det vilddjurets? Det är det som kommer vara den stora frågan, den stora krisen. Om ni kommer ihåg, det stod om att israeliterna skulle binda lagen i handen och i pannan. Så med andra ord, vill vi ha vilddjurets lag i pannan eller handen, eller vill vi ha Guds lag i pannan eller handen? Det är vad krisen handlar om. Vi kan ställa oss frågan, vad är Guds sigill? Mer specifikt. Låt oss gå till Jesaja 8. Jesaja kapitel 8, vers 16. Och om någon som har 81 eller 2000 kan läsa den.
Lägg vittnesbördet om bondet och lagen förseglad i mina lärjungas hjärta.
Så vad skulle de försegla i sina hjärtan? Guds lag. I folkbibeln så står det undervisningen, och ordet i grundtexten är Torah, alltså lagen. Hur som helst, lagen skulle de försegla i sinnet. Det var det som är Guds sigill. Men mer specifikt så, låt oss gå vidare med det här med sigill. Om vi tänker vad ett sigill är. Vilket av de 10 budorden är det som utgör lagstiftarens sigill? Den frågan ställer jag. Vilken utav buden är det som utgör lagens sigill? Och för att förstå det så måste vi först tänka på vad ett sigill är för något. Ett sigill. Nu har ni inte en kronor här i Finland. Men det kanske fungerar med euron också. Jag vet i alla fall på svenska enkronan så finns det ett sigill. Du har kungens, ja, det är en bild på kungen då. Fint. Och sen så står det 3 saker på den. Det står kung, Karl den 16:e, Gustav. Ja, ofta så står det faktiskt bara Sverige. Jag tror på andra sidan så står det för Sverige. Ja. Intressant nog i alla fall. Ett sigill, och det var även så i Gamla testamentets tid. Ett sigill hade alltid de här 3 komponenterna. Det hade kungens eller regentens namn, som då är Karl den 16 Gustav, hans titel, kung, och hans territorium, Sverige då i det här fallet. Alla sigill innehöll de här 3 komponenterna. Så om vi går till de 10 budorden, finns det något av budorden som innehåller alla dessa 3 komponenter? Och faktum är att det finns bara 1 som gör det. Andra Mosebok kapitel 20, vers 8-11. Så läser vi om sabbatsbudet. Det står, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen, jorden, havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Om vi tittar i vers 11 så står det speciellt att på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden. Det beskriver hans egenskaper, hans titel som skapare. Sen så står det Herren, och i min översättning så är det stora bokstäver, vilket betyder att det är tetragrammaton, eller de fyra bokstäverna, YHWH, det högsta namnet på Gud. Jehova eller Jahve, beroende på hur man uttalar det. Och hans namn finns alltså i det här. Men också hans territorium. Himlen och jorden, havet och allt som är i dem. Så jag säger det här att det enda budordet som visar varför Gud har rätt att utge lagen och kräva lydnad och tillbedjan är det fjärde budet. Det är liksom hans sigill. Det är eftersom att Gud är skaparen som han har rätt att kräva vår tillbedjan.
Därför ska han gripa skaparen just där.
Precis. Det är helt sant. Fascinerande nog, Ellen White skriver att om människor hade hållit sabbaten varje dag, eller varje vecka, blivit påmind om den, så hade det inte funnits någon avgudadyrkare eller ateist. För människan hade ständigt påminns om att jag har skapats. Jag tillhör Gud. Och därför har han rätt att jag ska rätt till min tillbedjan. På grund av det. Det står i Uppenbarelseboken 4:11 att du är ska läsa den. Det står: du, vår Herre Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Så Gud är värdig att ta emot vår tillbedjan för att han har skapat. Så sabbaten är sigillet i Guds bud. Och därför står det också tydligt i Bibeln. Låt oss gå till Andra Mosebok 31. Egentligen hade vi bara behövt läsa det här, men jag hoppas att de här texterna ger lite mer bakgrund till varför det står som det gör i Andra Mosebok 31, vers 16 och 17.
Israels barn ska hålla sabbaten, så att de firar den släktet så som ett evigt förbund. Den ska vara ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Så sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog det ro.
Stod det där? Det stod att det var, sabbaten var ett tecken.
Det var bibelkommissionen var de med delar med andra testamentet.
Ja, men det är just det ordet. Ett märke, ett tecken, ett sigill. Sabbaten är tecknet på att det är Gud som är vår skapare. Det är tecknet på de sanna tillbedjarna. De som tillber Gud. Och det står i Hesekiel kapitel 20 och vers 12. Samma sak, det är de här extra texterna. Det står: jag gav dem också mina sabbater som ett tecken mellan mig och dem, för att de skulle inse att jag är Herren som helgar dem. Och i vers 20 så står det: håll mina sabbater heliga, låt dem vara ett tecken mellan mig och er, för att ni ska inse att jag är Herren er Gud. Så sabbaten är alltså det tecken som Guds folk har i sina pannor. Det sigillet. Att de i ande och sanning tillber Gud som skapare på hans dag. De följer honom. Det är vad det handlar om. Att ha sigillet i pannan. Och när vi då har tagit reda på det, så blir det väldigt lätt att ta reda på vad vilddjurets märke är. För det är inget annat än motsatsen. en förfalskning rättare sagt av den sanna sigillet. Om det sanna sigillet uttrycker sig i, är specifikt Guds sabbat, så måste ju vilddjurets sigill eller märke vara en förfalskad sabbat. Låt oss gå till Daniel kapitel 7 och vers 25.
Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid.
Så här så står det att ett av karaktärsdragen för antikrist, för vilddjuret, är att de ska ändra på sabbaten. Ändra på Guds 10 bud, och speciellt den heliga tiden. Så ibland så blir vissa människor förvirrade. När man talar om vilddjurets märke så tror man att vilddjuret inte har någonting med märket att göra. Men om vi förstår att vilddjuret, vilket vi har visat, är den romerska kyrkan. Ja, då måste ju vilddjurets märke vara romerska kyrkans märke. Eller hur? Det är inte så att vilddjurets märke är någonting helt separerat från vilddjuret. Nej, det är vilddjurets auktoritetsmärke. Vilddjurets tecken. Det som visar att man tillber eller är lojal mot den romerska kyrkan. Har de förändrat Guds bud? Jag delar ut en lapp här som är en samling katolska citat om vad de själva säger. Du har den redan. Vill du ha den här? Det står i Peter Geiermans katekes. Fråga: vilken sabbat är sabbatsdagen? Svar: lördag är sabbatsdagen. Fråga: varför firar vi söndag istället för lördag? Svar: vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. I deras egen katekes så säger de klart och tydligt: det är vi som har förändrat på lagen. Det är inte Gud. Bibeln säger att det är lördag som är sabbaten, men kyrkan har makt att ändra. Då står det i nästa citat: om protestanter skulle följa Bibeln borde de tillbe Gud på sabbatsdagen. I och med att helighålla söndag följer de en lag från katolska kyrkan. Här är deras egna påståenden. Bevisa för mig från Bibeln att jag är bunden till att helighålla söndagen. Det finns ingen sådan lag i Bibeln. Det är endast en lag av den heliga katolska kyrkan. Bibeln säger tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Den katolska kyrkan säger nej. Genom min gudomliga makt upphäver jag sabbatsdagen och befaller dig att helighålla den första dagen i veckan. Och hör och häpna, hela den civiliserade världen böjer sig ned i vördnadsfull lydnad till befallningen av den heliga katolska kyrkan.
Men det stod också någonting om att det skulle vara en viss tid. Läste vi innan det. Kanske att det skulle
Ja, det står att de ska regera i en tid, tider och en halvtid.
Ja.
Och det är ju från, det tittade vi på, det var från år 538 till år 1798. Det var då som de hade rätt, de hade makt att, det stod att de heliga ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. Så det är under den här tiden som förföljelsen mot Guds folk äger rum. Då romerska kyrkan har politisk makt. De har inte bara kyrklig makt, men de har politisk makt. Och i Uppenbarelseboken 13 så läste jag om ett dödligt sår som skulle läkas. Så vi vet att återigen så kommer romerska kyrkan att komma tillbaka. Och återigen utöva samma makt. När då det här andra vilddjuret tvingar folk att tillbe det första vilddjuret, alltså romerska kyrkan.
Så det, 1798 då påven i Italien.
Ja, då blev
förlorade sin politiska makt.
Precis.
Men nu har det ju tar det här som en del på Jesus död och uppståndelse.
Mm-hmm.
Han har uppstått på nytt.
Mm-hmm. Det är sant. Det har han, helt klart.
Det var intressant det bibelstudium du.
Ja, det är det. Satan är expert på att förfalska det som Gud gör. Och det gör han även i det här märket. Märket som Gud har är hans sjunde dag. Medan Satan vill då förfalska det och han skaffar sin egen dag. Och det står, om vi läser resten av citaten, det står: den katolska kyrkan har förändrat sabbaten till söndag, något som protestanterna godkänner eftersom de helighåller söndagen och därmed erkänner kyrkans makt att införa festdagar och förklara det som synd när de överträder dess påbud. Med andra ord, tecknet på att de har makten att kunna ändra på Guds lag, säger de, det är att vi har ändrat sabbaten. Vi har ändrat den till söndag. Och alla ni protestanter, ni håller med, för ni helighåller den dagen. Därför så säger de också att det är ett tecken på deras kyrkliga makt. Det står i nästa citat, kardinal Gibbons, 11 november 1895. Självklart hävdar katolska kyrkan att förändringen var hennes verk. Och det är ett tecken, eller ett märke till och med skriver de, på hennes ecklesiastiska makt, eller kyrkliga makt. Söndag är vårt auktoritetstecken. Kyrkan står över Bibeln och detta överförande av sabbatsserihållande är bevis på det faktumet.
Fruktansvärda uttalanden.
Men det här är det som de själva säger. Det är inte jag som har suttit och skrivit det här. Det här är romerska kyrkan själv som hävdar. De säger klart och tydligt, vårt märke, alltså romerska kyrkans märke, är söndagen. Jag slängde in det sista citatet också bara för att det är så roligt. Det står: den kanske mest vågade saken, den mest revolutionerande förändringen som kyrkan någonsin gjort, hände under det första århundradet. Den heliga dagen, sabbaten, ändrades från lördag till söndag. Herrens dag blev vald, inte grundat på någon anvisning noterad i skriften, utan på kyrkans uppfattning av sin egen makt. Människor som tycker att skriften ska vara den enda auktoriteten borde logiskt sett bli sjundedagsadventister och helighålla lördagen.
Ja.
Det skriver de. Det
är ju så
sirig. Det
var
en, det finns flera.
Det finns jättemånga citat.
Det var första maj 95, så det här är riktigt nytt.
Att det säger det kör.
Ja, det säger
grejen är att man måste förstå att kyrkan skäms inte dugg för det här, därför att de tror inte att Bibeln är den slutliga auktoriteten. De tror att kyrkan står över Bibeln, det säger de flera gånger här. Och därför kan de säga det. Och jag måste säga att jag håller med de katolikerna. Om det är så att kyrkan har den makten, då är det självklart att jag måste lyssna på påven istället för att lyssna på Bibeln. Om det är sant att Gud har gett kyrkan makten, då är det som vi talade om här i morse. Då kan man bara fråga prästen vad som är sant och så säger han vad som är sant. Så behöver inte jag lära mig någonting mer. Men om vi är protestanter, om vi säger att Bibeln står över tradition, Bibeln står över kyrkan, då borde vi logiskt sett bli sjundedagsadventister och hålla lördagen helig. Amen. De är inte så stora. Jo, det finns sjundedagsbaptister. De är inte speciellt stora. Men de... Och det är väl därför han nämner sjundedagsadventister. För det är egentligen den världsvida motpolen till det här. Så...
Det här sista varningsbudskapet. Det har bara en sabbat.
Ja, precis. De tar bort det från sitt profetiska innebörd. Och de ser det logiskt att det finns i Bibeln.
Kommer de här citaten från Samuel Bakiokis studier?
Jag vet inte, kanske några av dem. Några har jag, ska se. Några kommer från Stora striden. som jag har hämtat därifrån. Alltså de kommer ju från källorna. Och jag har sett vissa av källorna. The Catholic Mirror stod det någonstans.
Men
för att Samuel Bakayoki, han var en väl studerad adventist pastor som fick tillstånd att fara till Vatikanen och skåda på alla de här dokumenten.
Han doktorerade
i ämnet och fick paradis.
De här är ju ganska så nyliga, vad ska man säga, moderna citat. Det är från 1800-talet och fram till 95. Så det här är någonting som kyrkan fortfarande hävdar.
Det är ju inte den här påven, men föregående påvens. Påven hade pratat mycket om såna här saker.
Mm. Så, för att sammanfatta det här. ett ögonblick bara. För att sammanfatta det här så säger vi att världen kommer att tvingas till. Och vi ser i Bibelns profetior att världen kommer att tvingas till att följa påvens lag istället för kyrka, istället för Guds lag. De kommer att tvingas att ta emot vilddjurets märke, som alltså är söndag, en falsk sabbat. Och om man gör det, då kommer man att vara föremål för den här fördömelsen som vi läste i Uppenbarelseboken 14. Men vi måste lägga till det här, och det här är jätteviktigt, oerhört viktigt. Vi säger inte nu att alla människor som går i kyrkan på söndag har vilddjurets märke. Utan det är när krisen kommer, när Amerika kommer att tvinga alla att helighålla den dagen. Det är då som den här krisen startar. Och den som då är upplyst om sanningen men väljer att följa romerska kyrkan för att de är rädda för straffet, eller att de tror på det, de kommer att vara föremål för fördömelsen i Uppenbarelseboken 14. Vad ville du säga?
Prata om det här syndagsbaptisterna, så menar jag att jag har läst om att i Amerika så är det hela församlingar som har gått över till adventisterna. Och det här, jag har tänkt nog lekt med tanken, det här Lutherstiftelsen. Varför kan det inte hända idag?
Absolut, varför inte?
Det var strax före beslutet kom att det skulle hit också. För att det var bara förhandlingen på gång då. Men det är bra att det var Jonathan gärna att få förklara för de här frågorna. Att bara förklara för saker och ting vi ska ta till.
Ja, nu kan vi alla förklara det här.
Jo.
Vi ska... Ja, okej. Okay. Ha det så gott. Uppenbarelseboken 3:10, det sista versen här nu. Då står det, eller återigen, det är min appelltext. Efter vi har tittat på det här, vad ska vi göra med det? Hur ska vi agera? Vet du, vi kommer att, om vi väljer att vara lojala mot Gud i den här krisen, så kommer vi att hotas med ekonomisk bojkott och till och med dödsstraff. Det är vad profetiorna säger. Men i Uppenbarelseboken 3:10 så står det: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Om vi hade läst vidare i Daniel kapitel 3, så hade vi sett att när de här tre hebreerna kastades i den brinnande ugnen, så brändes de inte upp. För Nebukadnessar såg att det var inte bara tre män där, men det var fyra. Och en såg ut som en gudason, sa han. Vet ni? När vi väljer att vara lojala mot Gud, även om vårt liv står på spel, så kommer Gud att vara att ära oss. Han kommer, som han säger här, bevara oss ur prövningens stund.
Ja, köpa och sälja, så tänkte jag på, vem var det som förde mat åt Elia med bäcken?
Precis, vem var det? Det var korpar. Vi måste ha samma tilltro till Gud. Han kan göra det igen. Det var inte bara en saga som hände. Det var en verklighet. Och
han kan skicka manna från himlen igen.
Men
jag tror han gick det.
Om vi säger så här. Vissa kanske säger att det här bara handlar om en dag. Varför är det så viktigt? Men om ni tänker på i Edens lustgård. Så sa Gud, ni får äta av alla andra träd förutom det här. Samma sak har Gud sagt, du får jobba på alla andra dagar utom den här. Och Adam och Eva skulle kunna ha sagt att, ja men Gud, vad spelar det för roll, ett träd? Jag kan välja vilket av de här träden som helst som jag inte ska äta av. De kunde säga att det är upp till mig att bestämma. Ja, jag säger att det är bananer, de tycker jag inte om, så de får jag inte äta av. Men så går de och plockar ut av kunskapens träd om gott och ont. Vad var det för skillnad på det trädet och alla andra träd? Skillnaden var Guds ord. Gud hade sagt det här specifikt, det ska ni inte äta av. Ni får äta av alla andra träd, men inte just det här. Och så är det också med sabbaten. Gud har sagt att det är den här dagen som är speciell och inte massa andra. Och om vi ska kunna bestå provet i den sista tiden, som jag sa i min predikan, så måste vi börja förbereda oss nu. Om vi har en tenta långt en tid framöver, så behöver vi börja studera tidigare, inte bara dagen innan. Vi behöver förbereda oss för det. Förbereda oss genom att börja hålla sabbaten nu. För om vi inte kan hålla sabbaten när det är frid och fröjd, vad får oss att tro att vi ska kunna hålla den när vårt liv står på spel? Så appellen är. Är det din önskan att vara lojal mot Jesus? Och om de ännu inte har fattat ett beslut om att hålla sabbaten, så brukar jag ställa det i en ganska, ska man säga, enkel fråga. Jag säger, har du själv funderat på att hålla sabbaten någon gång? Ni ser, det är inte så direkt att man säger, vill du hålla sabbaten? Men man säger, har du tänkt på det? Man får reda på vad deras tankar är. För kom ihåg, vi måste se om Guds ande har talat till dem. Och då ställer vi den frågan. Har du tänkt på att hålla sabbaten någon gång? Och om de säger, nej, så ställer vi frågan, vad är det som hindrar dig från att göra det? Så kanske de säger, ja men Kolosserbrevet 2:16 eller vad det än är. Så får man möta deras argument. Eller så är det, ni vet den här lappen, kommer vi ha nytta av. I så fall de säger att, nej men jag kommer inte kunna försörja mig om jag börjar hålla sabbaten. Så läser man Bibelns löften. Annars, om de säger ja, jag har funderat på att göra det, och ställer jag samma fråga. Finns det någonting som skulle hindra dig från att börja göra det redan nu på lördag? Ja. Var gärna specifik. Om man bara säger, finns det något som hindrar att du någon gång i framtiden skulle börja hålla sabbaten? Då blir det liksom, ja, nej, visst, det kan jag nog göra. Men de kommer inte riktigt till ett beslut om att nu ska jag verkligen börja göra det. Men om man ställer, finns det något som hindrar dig från att göra det redan nu? Så ser man hur mogna de är för det här. Så. Är det några frågor om det här? Peter, du ställde en fråga till mig igår. Känner du att du fått svar?
Som kom att det gällde Guds sigill. När lite grann det finns en text som säger att anden är sigillet.
Just det. Finns flera faktiskt.
Så finns det. Det är någon som jag hört just det här testadianspredikan. Om att Jesu blod som är Guds sigill. Så att det här inte anknöt direkt i delen av det blodet som israeliter ska mål på där apostlet har blivit ut. Det är ju det sista frågan. Men ändå så var det här texten som jag tänkte på då. Så det här.
Alltså.
Ja, och inte står ju direkt. Står inte ju någonstans att liksom sabbaten skulle vara sigillig.
Alltså de.
Det är någonting som det är som. Helt klart att här, ja, här kommer ett märke. Men inte står ju direkt sigill. Anders sa ju att det är klart ett sigill. Så liksom, hur svarar du på det frågan?
Det är en bra fråga. Jättebra fråga. Om vi går till Romarbrevet. Kapitel 4. Ja, frågan är alltså om Guds sigill. Det stod inte i sigill, det stod i tecken. I andra Mosebok där. Hur vet vi att det handlar om sigill? Romarbrevet 4 och vers, ska vi se här. Jag hittar inte det. Det står han fick. Abraham. Här, vers 11 är det. Då står det i vers 11. Han tog emot omskärelsens tecken. Som bekräftelse på rättfärdighet genom tro. Ordet bekräftelse där är samma ord som Guds sigill. Alltså, tecken och sigill används som samma ord. Men hur vet vi att inte Guds ande är det som det talas om? Jag skulle vilja säga, det finns flera texter som talar om att Guds ande, vi har fått Guds ande som ett sigill när vi tror. Låt oss läsa i Efesierbrevet till exempel. Efesierbrevet. Efesierbrevet 1 och vers 13 och 14. Det står, i honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet om evangeliet och er frälsning. Ja, i honom har också ni sedan ni kommit till tro tagit emot den utlovade anden. Den utlovade helige ande som ett sigill. Okej? Så där står det att anden är ett sigill. När vi tror så får vi anden som ett sigill. Eller hur? Men kolla i Uppenbarelseboken 7 vad som står där. Uppenbarelseboken 7. Låt oss se på det här andra sigillet då. Vers 3. Då står det: skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Så vilka är det som får sigillet? Guds tjänare. Kan man vara en Guds tjänare utan att ha den helige ande? Nej, det kan man inte. Man kan inte lyda Gud. Man kan inte vara hans tjänare utan den helige ande. Alltså, här står det att det är tjänarna som ska få sigillet. Men om de är tjänare, har de redan Guds ande som ett sigill. Men här får de ett annat sigill i sina pannor. Är ni med? Det är olika saker, de kan inte vara samma. Eller? Men jag kan säga att även om det, alltså, jag säger inte att helig ande inte har något med sigillet att göra. För vad är den helige andes uppgift? Han ska skriva lagen i våra hjärtan och i våra sinnen. Så det är därför de som har den helige ande, då kommer han också att skriva lagen i hjärtat och sinnen.
Vi måste ha alla det här för att få den här slutgiltiga sigillet.
Ja, inte bara här på Navis på vikten med sabbaten eller på det sättet, men just till det som vi tog fram till det man hällde. Så det är ju som fullständigt klart.
Nej.
Men vad betyder det här?
Det är tre som vittnar. Vad står det? Det är tre som vittnar för oss. Blodet.
Anden.
Nej. Anden.
Vattnet.
Nej, jag tänkte på det här som jag tänkte på.
Vad tänkte du på?
I Uppenbarelseboken 6.
Ja.
6. Första sigillen bryts. Det måste vara något annat då.
Alltså det är sigillen som det står om, som finns runt bokrullen. I den himmelska bokrullen där som han öppnar. Men det är inte det sigillet som de får i sina pannor.
Nej. På den här står det i min bibel: lammet och boken med 21.
Men det är inte det, utan det här är sigillet som Guds folk får i sina pannor.
Det är två skilda saker.
Ja, det är sant. Vill ni att jag ska gå igenom det här, identifiera vilddjuret? Det tar kanske 10 minuter till. Dumt att ställa en sån fråga.
Jag tänker på det här European Sunday Alliance.
Bra.
Det här kommer bara närmare och närmare hela tiden, det här
med
att vi ska fungera. Oktober kommer det egentligen snart. I Bryssel, men det förstod man inte riktigt på arbetet. Rulla fram.
Alltså det är en stor rörelse som händer även i EU. Men
det var bara mer och mer medlemmar och supportrar, och så var det en stor del katolska församlingar och kyrkor och organisationer.
Okej, de två texterna kan vi gå till upp och identifiera det här. För det första, i Uppenbarelseboken 13 har vi två vilddjur. Det första vilddjuret har vi redan identifierat som den romerska kyrkan. Från vers 1 till 10 så beskrivs det första vilddjuret. Och låt oss läsa vers 5, det står så här: åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i 42 månader. Det här är de 1260 åren som den romerska kyrkan regerade. Från år 538 till 1798, som de hade politisk makt. Och sen står det: de öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel och de som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som hör till lammet, som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Vers 10 är jätteviktig. Om någon måste gå i fångenskap ska han gå i fångenskap. Om någon måste dödas med svärd ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. I andra översättningar så står det också mer specifikt att den som har satt i fångenskap ska nu själv gå i fångenskap. Den som har dödat med svärd ska nu dödas med svärd. Med andra ord, den romerska kyrkan som hade förföljt Guds folk under hela den här tiden, de skulle nu själva få sitt dödliga sår. De skulle dödas med svärd och sättas i fängelse. Och det var precis vad som hände 1798 under franska revolutionen. Så Napoleon skickade sin general ner till Italien och som tillfångatog påven och omkullkastade kyrkostaten. Påven tillfångatogs, sattes i fängelse och dog sedan. Och det är efter det här som vi ser vers 11. Titta i vers 10. Vers 11, förlåt. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Så här kommer det andra vilddjuret. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövade det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första djuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människors åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det de som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Så det är det här andra vilddjuret som tvingar alla att tillbe det första. Och vad är det här andra vilddjuret? Jo, låt oss titta på några karaktärsdrag. För det första så kan vi säga när. När kommer det här? Eller nej, låt oss börja med vilddjur. Vad representerar ett vilddjur? Vad? Daniel 7, 23 kan ni skriva upp. Men det står att ett vilddjur representerar ett rike. Eller? Så första karaktärsdraget är att det är ett rike. Vi letar alltså efter ett nytt rike som ska uppstå. Och vi vet när det uppstår. Det var omkring den tiden när den romerska kyrkan fick sitt dödliga sår. Alltså, det uppstår omkring 1798. Vi får reda på var det uppstår. Var stod det att det kom upp? I vers 11.
Från jorden.
Om vi tittade i kapitel 13 vers 1 så stod det att det kommer upp från att det första vilddjuret kom upp från havet. I Daniels bok så ser vi att fyra stora vilddjur kommer upp ur havet. De stora rikerna och nationerna kom upp ur havet, men det här andra vilddjuret det kommer upp från jorden. Och vad representerar jorden? Om vi tittar i Uppenbarelseboken 17 och vers 15 så kan vi få en ledtråd. Det står att han sa till mig: vattnen som du såg där skökan tronar, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Så vattnet representerar alltså nationer, språket, ett befolkat område. Och vi kan bara tänka logiskt. Romerska kyrkan, Medie-Persien, Babylon, Grekland och Rom, var någonstans kom de upp? I vilken del av världen? Ja, runt omkring Europa, eller hur? Alltså Afrika, Mellanöstern, kanske lite bort i Asien till och med. Där uppstod de här rikena. Så det här andra riket kommer upp inte från havet, men från något annat. Motsatsen till det. De andra rikena uppstod i det befolkade Europa. Men det här andra uppstår i en, måste vara en relativt ödslig plats. Vi kan inte leta efter det i den gamla världen. Vi måste leta efter det i den nya världen. Det obefolkade Amerika. Det finns bara ett rike som uppstår omkring den här tiden. I en relativt obefolkad plats. Och det är Förenta Staterna. Vi kan lära oss mer om det. Vi ser att det har två horn som ett lamm. Och om vi jämför med det första vilddjuret på alla horn så satt det kronor. Men på det här vilddjuret så står det ingenting om några kronor. Vem är det som bär kronor?
Kungar.
Det är kungar, eller hur? Alla de här andra rikena, de var kungariken. Men det här andra, det här nya riket, vi kan förstå något om deras statsskick. Statsskicket är inte detsamma som de andra. Så det är ingen monarki.
Religionsfrihetens rike.
Precis. Det hade hon som ett lamm. Och vem är lammet i Bibeln? Det är Jesus, eller hur? Alltså, det här riket har karaktärsdrag som Jesus. Det har kristna karaktärsdrag. Finns det ett rike som hävdar sig vara kristet som uppstod omkring den här tiden som stod för de kristna principerna om samvetsfrihet och religionsfrihet?
De flyttade till Amerika under förföljelse.
Precis, det gjorde de. Och sen till slut så det är ett kristet rike. Tyvärr så ska det börja tala som en drake. Men sista karaktärsdraget, det ska få världsvid makt, eller hur? För det står att det ska tvinga hela jorden att tillbe det första vilddjuret. Och hur kan man göra det om man inte har världsvid makt? Nej, alltså måste vi leta efter ett världsvitt rike som uppstod omkring 1798 i ett relativt obefolkat område. Som inte är en monarki och som har kristna karaktärsdrag. Det finns inget annat rike som passar in än Amerika. Så det är de som kommer att starta den här krisen. Så, ska vi ha en bön? Himmelske far, vi vill tacka dig för att du har varit med oss och du har visat oss saker från ditt ord. Du har visat oss vilken kris vi närmar oss. Jag ber Herre att du ska förbereda oss för den och hjälpa oss också att förbereda andra. Det är många som inte vet om det här, som skulle förbereda sig om de visste det. Hjälp oss att hitta dem nu i eftermiddag när vi går ut. Jag ber i Jesu namn. Amen.